Idag står vi inte för det faktum att människan inte längre i egenskap av Guds avbild regerar på jorden, utan istället inför det tragiska faktum att människan i egenskap av syndens slav huserar på jorden. När hon trodde att hennes lycka bestod i att frigöra sig från Gud, blev hon en eländig slav under sina egna begärelser, under en materialistisk livsfilosofi och under tron att människan är det högsta tänkbara goda. Hon som blev skapad till Guds avbild och sattes in i skapelse som Guds representant i historien på jorden, hon gjorde uppror emot Gud. Och ondskan har så kommit in i tillvaron, och sedan den dagen har vi lärt känna den allt för väl. Och vi lider idag under syndens eländiga konsekvenser. Och omöjligen så är vi förmögna att göra oss fria från detsamma. Vi är slavar under synden. Vi är slavar under döden. Hur går det då med Guds auktoritet? Det var ju han som skulle regera på jorden. Nu verkar det så som om synden regerade och så som djävulen regerade. Men Gud sitter orubbad på sin tron och säger: jag är fortfarande konungen. Jag ska upprätta åt mig ett släkte på planeten jorden som ivrigt ska fråga efter min vilja och ödmjukt böja sig för min auktoritet. Jag ska få plats i deras hjärtan och de ska vilja vandra efter mina vägar mitt i en ond värld som är i den ondes våld. Hur ska det gå till? Jo, jag ska friköpa dem ifrån syndens slaveri. Jag ska friköpa dem ifrån den värld som är i den ondes våld. Jag ska göra dem fria att lyda under en helt ny ordning. Så är Guds löfte redan på fallets dag. Frigörelsen ska bli möjlig genom att jag själv stiger in i människohistorien och låter mig födas av människan, av kvinnan, så att kvinnans säd ska sönderkrossa ormens huvud och omintetgöra dess makt och rycka människan ur ondskans grepp och göra henne fri att tjäna den som egentligen är hennes herre och skapare. Gud skulle visa sig vara obestridlig konung i de människors hjärtan och liv som bekände sig till Guds seger en gång i historien. Redan innan den hade hänt, så att säga, i historien. I tron kunde vandra i löftenas fullbordan redan innan det hade hänt. Människor som inte skulle behöva vara bundna och hämmade av en materialistisk livsfilosofi, utan som erkände att Gud har den obestridliga rätten till mitt liv. Han endast är den rättmätige konungen som har rätten att bestämma över allt vad jag är och allt vad jag har. Det är en märklig demonstration i en ond värld att det finns någonting idag som kallas för Guds församling och som ivrigt underordnar sig Kristus och tillerkänner honom rätten att regera sig. Det borde vara en given sanning för varje kristen människa att inte beteckna det som ett offer att ge Jesus rätt att regera. Utan det är vår enda skyldighet. Det är det enda riktiga som vi kan göra efter att ha blivit friköpta av honom genom hans eget blod. Att villigt säga: Gud, du är suverän. Du har rätten till mitt liv. Och vi skulle inte tro att det vore någon förlust att hålla någonting tillbaka. Utan han har rätten till allt vad vi är och har. Först då, när man blir Jesus slav, blir man verkligen fri. Mitt i en ond och fallen värld, så menar jag alltså att Gud har kallat ut åt sig ett folk som demonstrerar att Gud fortfarande är på tronen. Obestridlig konung. Församlingen är en demonstration inför myndigheterna och förstarna och väldigheterna i den demoniska världen på att Gud är suverän. Ondskan, synden, döden har inte kunnat rubba hans makt. Han har besegrat densamma. Han har avväpnat djävulen, hans vapen. Och han står där tomhänt och tillintetgjord i sina försök att så att säga kväva den kristne i sin iver att följa Gud. Han kan inte. Gud har friköpt oss. Tragedin dock i Edens lustgård lever med oss i den mänskliga historien allt fort. Bibeln beskriver den här verkligheten. Det är den verkligheten som den här boken handlar om. Den stannar inte med första Mosebok 3. Den går vidare för att vi inte skulle tro att slaget nu var uppgivet från Guds sida. Och att ondskan alltså hade vunnit slaget. Nej, redan på fallets dag så utlovas en seger över syndens makt. Och så följs detta löfte upp genom hela Bibelns historia. Guds plan genom tidsåldrarna var att manifestera sig själv som den suveräne konungen. Även om det inte sker så att säga över natt. Utan Gud tar tid på sig för att låta människan gå sin väg. Använda sin fria vilja och se vart det barkade hän. Redan öster om Eden begås det första brödramordet i mänsklighetens första familj. Strax därefter har människosläktet inte hunnit växa sig allt för stort. Förrän det står om dem ifrån Guds omdömes sida att han fann att människornas hjärtan vore allenast onda och deras tankar bestämt onda. Och han beslöt sig för att förgöra det människosläktet som så totalt hade förfelat sin rätt och sin kallelse att leva på jorden. Det verkar som vi sa förra gången, att den utlovade säden som Sett var bärare utav, det blandade sig med Kains släkt. Så att den utlovade säden korrumperades och förfelade sin höga kallelse, och Gud beslöt liksom att börja om på nytt igen. Guds auktoritet förkastades av människorna på Noa tid. Deras stolthet bevisar sig i det att i under 120 år, då Gud genom Noa gång på gång varnade dem, ändå inte en enda av dem ville lyssna till varningsorden. De framhärdade i att gå sin egen väg och leva så som om ingenting skulle kunna hända som skulle störa deras lycka. Människor byggde och bodde. Hustrur gav oss åt män och män åt hustru. Och man levde en bekymmerslös tillvaro och inte menade sig ha någon orsak att vänta på någon slags dom. Men enda sättet som Gud skulle nu kunna manifestera sin suveränitet, det var att komma med dom. Det var att säga: ni är på fel väg. Guds nåd föregår domen i det att han säger: vänd om, vänd om, vänd om i 120 år. Men för att till sist ändå bevisa att han var konung, måste han döma det som i hans ögon var orent och orätt. Människan förverkade rätten att leva på jorden. Och det tragiska, mina vänner, är att Noas tid ska upprepas. Så som det var på Noas tid, säger Jesus, så ska det vara på människosonens tid. I hans dagar, när han är i antågande för att återinträda i historien och upprätta sin suveräna makt, då ska det vara så som på Noas tid. Ingen ska vänta sig någonting ont. Ingen ska vänta sig att någon förändring ska ske i historien av utomvärldslig betydelse. Om vi talade förra gången om Matteus 24 och andra Petrus 3 kapitel, om den plötsliga förändringen som ska äga rum när Gud återinträder i historien. Och människorna kommer allt mera på skam i det att de menar att den dagen aldrig ska komma, trots att den är ett uttryck för Guds långmodighet och Guds barmhärtighet, att han fortfarande dröjer med att återinträda i människosläktet såsom domare. Men när dagen kommer, står det, och han visar sig på skyarna, då ska alla folk på jorden jämra sig vid hans åsyn. Därför att man plötsligt ska inse att vi har förfelat vår kallelse som mänsklighet. Vi har förfelat vårt syfte som nationer och folk på planeten jorden. Vi har inte låtit Gud vara konungen. Nu kommer han. Nu är det för sent att ge honom rätten att regera. Vi beskrev alltså hur Gud ändå inte kunde omintetgöra sina löften på grund av mänsklighetens ondska. Utan han sparade åt sig en man som vandrade i umgängelse med Gud, Noa, en rättfärdig man i sitt släkte. Och honom räddade Gud tillika med hans familj i den ark som byggdes under denna långa tid. Och floden kom och arken höjde sig, och ingen fördömelse fanns för dem som var i arken. Vi hann igenom det sjunde kapitlet och ska nu titta lite grann i det åttonde kapitlet. Efter 150 dagar av regnande och stormande så står det i inledningen av det åttonde kapitlet att då tänkte Gud på Noa. Och det hebreiska verbet uttrycker att Gud kom ihåg Noa i goda avsikter. Han tänkte på honom till godo. Så gör alltid Gud med det sina. Han kommer ihåg oss till godo. Det är bara en sak som Gud aldrig kommer ihåg i relation till sina barn, och det är vår synd. Den har han bestämt att förpassa bakom sin rygg. Den tänker han aldrig på när han tänker på oss. När han tänker på dig så tänker han aldrig på din synd som är under hans sons blod. Men han tänker på dig i goda avsikter. Nu står det att arken strandade i sjunde månaden på sjuttonde dagen. Det är daterat alltså. Det är intressant det här att det just är i den andra månaden. För det var också i den andra månaden den sjunde månaden i den fjärde versen. Det var den andra månaden som vattnet kom. Det var den sjunde månaden som arken strandade. Och återigen, det var i den andra månaden nästa år som man gick ut ur arken. Den andra månaden motsvarar ungefär månadsskiftet oktober-november i vår kalender. Och det verkar som det skulle finna ett reminiscent minne av denna händelse ute bland folken på jorden idag. För just den här tiden firas på många ställen på jorden fortfarande till åminnelse av de döda och kallas på många platser de dödas dag. När vi firar alla helgons dag så betyder det inte att det är en kristen högtid från början, utan när kristendomen kom så tog man vara på denna högtid och gjorde den till en åminnelse av de i Kristus döda. Men den fanns långt tidigare. I det antika Assyrien till exempel på 800-talet före Kristus så hölls ceremoniella högtidligheter för de dödas själar just i det här månadsskiftet. Och man kallade då solguden för herre av de dödas land. Hinduernas Durga-fest som jag själv har sett firas ju i början på november. Hon är den gudinna som dödar de ondas makter. Och denna månadsskifte var ofta också nyåret med särskilda festligheter utöver världen. De gamla perserna firade sitt nyår just i månadsskiftet oktober-november och kallade denna tid för dödsängens månad. I Peru började nyåret just i november, inte numera men förr. Och festligheterna som man då hade för sig kallades, översatt till vårt språk, att bära lik. Och den avslutades med att man satte ut mat och dryck på gravarna. Mexikanerna har också firat de dödas dag i november. Och de infödda i Australien, vissa håll än idag, målar med vita ränder kroppens skelett utanpå skinnet för att liksom komma ihåg de döda. Invånarna på sällskapsöarna till sist beder för sina förfäders andar vid slutet av sitt nyårsfirande i november. Och man kan undra alltså, är möjligen detta ett minne av den tragedi som en gång mänskligheten gemensamt upplevde och som sedan bars ut i de olika traditionerna bland folken runt över jorden? Vi har ju berättat tidigare om att flodtraditioner, syndaflodsberättelser, finns i hundratal runt om bland folk på planeten jorden. Och det kan inte vara någon slump att en sådan berättelse finns bland de olika folken med stora likheter just till Bibelns berättelse. En flod kom, en man och hans familj räddades genom en båt medan mänskligheten gick under. Och den avslutas också ofta just med detaljen att båten, arken, strandade på ett högt berg. Och Bibeln kallar berget för Ararats berg, ett bergsområde mellan Svarta havet och Kaspiska havet. Arken strandar i den sjunde månaden, en ny början är på gång. Den sjunde månaden, ungefär motsvarande vår april då, är intressant nog också det datum och den tid som påsken senare kom att institueras på. Josefus, han skriver, han var ju en judisk historieskrivare som levde första århundradet, samtidigt eller samma århundrade som Jesus åtminstone. Och han påstår att timmer efter arken fortfarande fanns på ett berg uppe i Armenien. Det har ju varit lite sensationsomsvävat det här med arken, om man möjligen skulle ha hittat den på Ararats berg. Det är ingen som med säkerhet vet om man har hittat någon ark, men det finns ju massor av berättelser om detta. Man gjorde i modern tid ingen bergsbestigning på Ararat förrän 1829. 1840 så var det en stor jordbävning i området, och strax efter så sändes ett turkiskt team upp på Ararat-massivet för att se om det fanns risker för ras i dessa bergsområden. Och denna expedition påstås då ha funnit fören av en antik farkost som var på väg ut liksom ur en stor glaciär. Men en annan expedition som skulle följa upp fyndet fann ingenting. 1893 så sägs en ärkebiskop eller ärkediakon av Jerusalem ha funnit både fören och aktern sticka fram ur en glaciär, och han beskriver timret som rödfärgat och sammanfogat med 12-tums spikar. 1916, världskriget första, så flögs det ju en hel del också i detta område en rysk stridsflygare, Roskovitski. Han kom hem och sa att han hade sett en båtliknande en farkost, stor i omfång, på botten av en sjö just i Ararat-massivet. Och en stor expedition på 150 man sändes dit av tsaren och fotograferade det hela och fann mycket riktigt grova timmerstockar och många rum. Och allt var överklätt med någon slags vaxliknande substans. Men strax efter denna expedition återvände till Moskva så utbröt bolsjevikernas revolution 1917. Stridsflygaren flydde till Amerika, och där har han alltså berättat denna historia utan någon som helst dokumentation, eftersom han menar att den blev förstörd under revolutionen. Alltså inga bevis kvar. Längre fram i modern tid, 1952, så bestegs berget av en spanjor, Navarra, med team. Och man fann ingenting i den påstådda sjön. Men längre upp på Ararat observerade man en mörk form av en farkost djup nere i en glaciär. Man hade ingen möjlighet att hugga sig in i isen, man hade inte redskap med sig. Man tog upp längden av farkosten till 450 fot, ungefär då 137 meter, vilket ligger ganska nära Bibelns mått på arken. Men återigen, inget slutgiltigt bevis. 1965, så sent som 1965, den 13 september, så publicerades ett fotografi i Daily Telegraph i London av en båtliknande form på en bergssluttning, delvis övertäckt med lava, eftersom det här också är vulkanområde. Och det skulle då påstås vara en lämning av arken på berget Ararat. Geologerna har ställt sig skeptiska när de granskat fotografiet. Så mycket av det här är rent nonsens, det förstår vi. Men ingen kan slutgiltigt säga förstås om arken går att finna. Kanske någon gång. Numera får man ju inte gå upp och leta en gång. Det är ju ryskt territorium. Men det är inte det viktiga. Det viktiga är att arken strandade. Och Noa kände fast mark under sina fötter, eller under sin ark igen. Räddning var på gång. Han sände ut en korp. Och korpen flyger fram och tillbaka. Korpar är ju inte så noga med var de sätter sig. Och tydligen fanns lämningar och sånt kvar på vattenytan. Eller möjligen blöta, leriga områden hade kommit upp över vattenytan. Han fann visst fotfäste, för det står inte direkt att han kom tillbaka. Men när Noa senare sänder ut en duva, så kommer den tillbaka, för den finner tydligen inget fotfäste. Duvor tog det vara mer kräsna och renligare av sig än korpar. Gud låter dock duvan ha med sig ett olivlöv i sin näbb. Och därmed kan Noa förstå att marken på vissa områden har varit torr så länge att ett träd eller åtminstone en buske har hunnit spira upp. Och det finns visst fog för att tro att marken ska vara beboelig snart igen. Och när han en vecka senare sänder ut duvan igen, så kommer hon inte tillbaka, eftersom hon tydligen finner fäste för sina fötter någonstans. Och då förstår Noa att det är dags att släppa in dagsljuset igen och stiga ut i Guds skapelse. Och när Noa har öppnat arken, så står det i vers 16 att Gud säger till Noa: Noa, kom ut ur arken. Kom ut. Om du jämför det med det sjunde kapitlets inledning, så läste vi där hur Gud sa: Noa, kom in i arken. Det är hela tiden Gud som styr. Gud säger: Noah, kom in, var räddad. När domen har gått förbi så säger Gud: Noah, kom ut, du är räddad. En ny början står för handen för människosläktet. Och Noah kommer ut. Och det första han gör, det är inte att han ser sig om efter en boplats, utan det första han gör, det är att han bygger ett altare. Och i tacksamhet offrar till Gud för att han har räddat honom. Han offrar till Gud i tacksamhet. Han offrar till honom i lydnad och tro. Och möjligen finns också försoningstanken i detta offer. Att det skulle alltså försona eventuell synd, så kontakten mellan Noah och Gud skulle kunna fortsätta att uppehållas. Och det är säkerligen också en gest av överlåtelse till Gud i denna tacksamhet när han stiger ut ur arken inför en ny begynnelse av liv, av mänskligt liv på jorden. Så tackar Gud, så tackar Noah Gud och överlåter Noah åt Gud sitt liv och säger: här är jag, jag vill att du ska ha mitt liv i denna nya begynnelse som du ger oss. Och offret är välbehagligt inför Gud, står det. Och Gud sluter ett förbund med Noah den här dagen. Och han lovar honom i stor barmhärtighet att ingen flod mer ska förgöra människosläktet. Ni ska aldrig mer behöva frukta för någonting dylikt. Vers 21. Utan ni ska få leva i stabilitet, i stabila förhållanden. Årstiderna ska växla normalt, sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt ska aldrig upphöra. Gud utlovar alltså att de förhållanden på jorden ska råda som är nödvändiga för uppehållandet av mänskligt och animalt liv. Växtliv också förstås. Det betyder dock inte att Gud förutser att människosläktet ska bli så gott nu att ingen mera dom ska behöva drabba detsamma. Tyvärr har vi redan nämnt om motsatsen, att Noas dagar ska upprepa sig, att kalken åter ska fyllas till bredden av mänsklighetens synd. Och Gud återigen måste komma, inte denna gång med flod, inte denna gång med vatten, utan med eld. Och himlakropparna ska med dånande hast förgås och jorden och dess verk upplösas av eld. Den jord och den värld som nu finns är sparad också den åt en dom av eld, när Gud uppenbarar sin makt en gång. Så det ligger högsta tänkbara allvar i böneorden: Gud, tillkommer ditt rike, ske din vilja. Men titta vad Gud gör med Noah den här dagen. Kapitel 9. Gud välsignade Noah. Gud hade tvingats uttala förbannelse en gång i Edens lustgård över fallet. Det första Gud hade gjort med människosläktet, med Adam och Eva, de första människorna, det var att han välsignade dem. Han välsignade dem. Och han gav påbjöd dem att de skulle föröka sig, vara fruktsamma och uppfylla jorden. Njuta av densamma och råda över densamma. Återigen så uttalar han välsignelseorden över denna lilla familj som skulle utgöra en ny början. Var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden. Men jag saknar uppdraget här att råda över jorden, som en gång gavs till Adam och Eva. Det verkar som att denna nya begynnelse efter syndafallet har fråntagit människan hennes kapacitet att råda över skapelsen. Gud ger henne inte längre det budet. Det gäller fortfarande, eftersom det en gång gavs till människan i skapelsens morgon. Men det är lika som Gud kanske vet att det tjänar ingenting till. Människan kan inte längre i sitt fallna tillstånd på ett rätt sätt råda över skapelsen. Kanske också då vi förstår vers 2. Må fruktan och förskräckelse för er komma över alla djur. Gud förordnade så att djuren skulle känna skygghet och rädsla inför människan. På något sätt kanske detta utgjorde ett skydd för människan. Det finns inget djur som av naturen enbart jagar människan eller som har människan till rov. Tvärtom är alla djur nästan instinktivt rädda för människan, med allt fog. Kanske var det så att före syndafloden människorna och djuren umgicks mer naturligt. Och det kan vi också då lättare förstå, hur djuren kunde föras till arken och i harmoni under så lång tid bo i densamma. Men nu uppstår en barriär mellan djur och människa. Människan är inte längre i stånd att på ett rätt sätt råda över skapelsen. Att skydda och bevara djuren. Gud måste nästan sätta skräck i djuren. För människan i hennes fallna tillstånd. Men så uppmanar Gud, upprepar Gud sitt löfte att ingen mer flod ska komma i detta kapitel. Innan dess kanske du är intresserad av de här verserna som talar om att Gud nu låter också människan äta av kött. Animala produkter skulle kunna få utgöra mänsklig föda. Det var tydligen inte tillåtet före syndafloden. Då skulle de bara leva utav växter, örter och frukt. Vegetabilisk föda och frukt. Det verkar ju väldigt sunt och fint. Varför Gud gjorde avkall på denna fina näringsrika födosammansättning för människosläktet? Ja, det finns många teorier om det. Det är alltså inte fel att äta kött, om någon menade det. Och tydligen inte nödvändigtvis ohälsosamt heller, för Gud har påbjudit det. Jag tror att orsaken är den här. Gud bjuder människosläktet att sprida ut sig över jorden. Men jorden efter syndafloden var inte längre den harmoniska enhet i klimatiskt hänseende. De katastrofer som nu har gått över jorden hade rubbat hela harmonin i skapelsen. Och plötsligt lades Sibirien till en stäpp med kyla och dålig växtlighet. Och människor skulle ändå uppfylla steppområdena, ökenområdena, ja till och med på Grönland där ingenting växer. Det skulle vara ganska hårt då att kräva av människan att hon inte fick äta kött. Hur skulle hon få sitt proteinbehov och energibehov och näringsbehov tillfredsställt om inte också Gud utvidgade så att säga kostmöjligheterna? Annars skulle aldrig människan våga bosätta sig eller kunna bosätta sig på mer eländiga områden. Så kanske det var en barmhärtighetsinrättning från Guds sida. Men också den här detaljen om att man inte fick äta kött som fortfarande hade sitt blod i sig kan ju vara intressant att veta varför. Det förklaras ju här att kött som har i sig sin själ, det är sitt blod, ska ni dock inte äta. Alltså uppfattningen var den, inte felaktigt utan mycket riktigt, att blodet stod för människans liv. Blodets pulserande genom människokroppen är ju förutsättningen för liv och för att näringen ska transporteras till kroppens olika delar och mänskligt liv fungera. Så blodet är så att säga nästan identifierbart med mänskligt liv. Blod står för liv. Och Gud ville att människan skulle ha respekt för livet. Så när ett djur dödades i syfte att ge människan kost och föda, så skulle före förtärandet och tillredningen av köttet blodet uttömmas. Och människan skulle till och med inför djuren visa sin respekt för det liv som Gud också hade givit djuren. Och jag tror den andra anledningen är att just blodet skulle komma att utgöra försoningsmedlet. Inte bara på korset slutligt en gång, utan också genom hela frälsningshistorien, så skulle det vara blodet som stod som ett tecken för att synden skulle försonas. Det var blod som skulle utgjutas på altaren. Det var blod av oskyldiga djur som skulle stå som ett förmedlande medel att försona människans synd. Därför skulle man ha respekt för blodet. För blodet stod för livet. Och syndens lön var döden. Om nu synden skulle försonas så måste liv givas. Och den symboliska handlingen som tillkännagav att liv har givits, det var att blod utgöts på offeraltaret. Liv har givits. Synd är försonad. Dödens makt är upphävd. Synden är förlåten. Skulden är betald. Därför så skulle man ha respekt för blodet. Och när vi betänker att det behagade Gud att låta sin egen son utgjuta sitt blod och kalla det för Guds blod, så börjar jag förstå allvaret i detta medel, blodet, som står för liv och som står för Guds sons liv, oss givet till syndernas förlåtelse, vilket vi snart ska triumferande förkunna i nattvarden här. Respekt för blodet, respekt för livet, försoningsmedlet för hela mänsklighetens synd och skuld. Djur får dödas, men, säger Gud, människa får inte dödas. Människan är inget djur. Det här är mycket viktigt och mycket intressant. Djurblod får utgjutas, men människoblod får inte utgjutas. Är det inte intressant att evolutionismen, som vår tid så ivrigt hänger sig åt som sin filosofiska grund för allt vad vi tycker och säger idag, nämligen att vi är ju bara djur stadda i en utvecklingsprocess. Det finns ingen moralisk standard utanför människan själv som skulle ha rätt att påbjuda henne hur hon skulle leva. Vi är vad vi är djur. Men inkonsekvensen kommer fram när plötsligt människan konstituerar moral och säger: vi ska inte döda varandra. Men egentligen finns det ingen grund för en sådan moral om man har evolutionismen som sin grundfilosofi. För då är människan bara ett djur. Om man dödar andra djur, varför ska man inte också döda människan? Och Hitler tog tacksamt emot Darwins evolutionsteori, och det gav honom en moralisk bevekelsegrund. Naturligtvis ska det starkare döda det svagare. Det för ju bara människosläktet framåt. Det var konsekvent. Men Bibeln förklarar: människan är inget djur. Människan är skapad till Guds avbild. Och Gud nådde den som vågar komma vid människan. Även om hon nu är i ett fallet tillstånd, så finns reminiscenten utav Guds avbild kvar i henne. Därför ser vi här, och vi läser det ofta med förakt och lite skamkänsla, synd att det står i Bibeln: den som utgjuter människoblod, hans blod ska av människor bliva utgjutet. Men mina vänner, den här förordningen ifrån Guds sida, den vilar på den allra högsta tänkbara respekt för vad människan är. Den som mördar sin medmänniska, han har förverkat rätten att leva som människa på jord. Det är Guds ord till Noa den här dagen. Det är respekten för mänskligt liv som är grunden till dödsstraffets instituerande den här dagen. Till Gud, står det, har gjort människan till sin avbild. Djur som dödade människor skulle dödas. Det står också i den mosaiska lagen: om en oxe stångar ihjäl någon, så ska oxen avlivas. Som en demonstration på hur dyrbart människoliv är. Du skall icke dräpa. Verbet antyder överlagt mord. Det handlar om personlig moral. Att utmäta dödsstraff var ingen privat sak, utan det var givet naturligtvis den offentliga myndigheten att ta denna makt i sina händer för att upprätthålla respekten för mänskligt liv. Jag vet att vi har kommit långt bort ifrån ens tanken på det här idag, och jag vill inte införa en debatt om dödsstraff här i min förmiddagspredikan idag. Jag bara konstaterat att ett sådant brott ansågs från Guds sida vara så allvarligt att den människa som begått det hade förverkat sin rätt att fortsätta att leva på jorden. Den Gud som har givit människan livet, han har rätt också att ta det när helst han anser det vara förverkat. Och jag är inte säker på att det förhållandet att vi idag anser dödsstraff vara någonting helt förkastligt nödvändigtvis grundar sig på att vi har en högre moral än människorna på den här tiden. Kanske det istället beror på att vi har tappat känslan för att människan verkligen är Guds avbild, och därför anser vi inte heller att personbrott och våldsbrott är så allvarliga som Bibeln gör dem till. Bibelns syfte med människan och med människorna var att de skulle samregera med Gud. Inte att de skulle kivas inbördes. Inte att de skulle våldföra sig på varandra. Då är det lika som Gud slår sig för huvudet och säger: totalt förfelat. Totalt förfelat. Och hans hjärta slits i bitar och han gråter när människor dödar varandra. Stopp, är det lika som Gud vill säga. Detta får inte fortgå. Då har alltså Guds syfte med människan så totalt förvrängts att människan egentligen förverkat rätten att leva på jord. I vårt århundrade utförs massmord. När vi sitter här så skjuts man. Så skjuter man och beskjuter man varandra på många håll i världen. När han ska komma åter så ska det bli ångest på jorden. Därför att mänskligheten ska uppleva att man förfelat det syfte och den kallelse som Gud hade givit mänskligheten. Och mina vänner, vi måste låta Gud vara domaren. Vi måste låta honom verkligen få rätten att träda in och uppträda som domare i historien. Han ensam är den som är felfri. Och vi må inte mena att vi har högre moral än Gud själv. Noah stiger ut ur arken. Gud välsignar honom och sluter ett förbund med honom och sätter i skyn en båge och säger: Noah, denna båge är tecknet på att jag aldrig mer ska förgöra mänskligheten på detta sätt. Och den vackra regnbågen i all sin färgglans står det som ett tjusigt löfte. Och det är intressant att den uppträder ju alltid efter det att en åskväderstorm har gått över trakten. Och så blir det stilla och så blir det tyst och så står Guds vackra båge i skyn. Vi vet inte om bågen fanns tidigare än efter syndafloden. Det står i andra kapitlet i första Mosebok 5, vers 5 att Gud ännu icke hade låtit det regna på jorden och ingen människa fanns som kunde bruka jorden, men en dimma steg upp från jorden och vattnade hela marken. Att det var en daggfunktion som kanske på den tiden före syndafallet hade hand om att förse marken med den vätska som den behövde. Men även om regnbågen fanns tidigare så gör Gud den nu till ett förbundstecken. Och när vi ser regnbågen idag så må vi tänka på att den är ett uttryck för Guds trofasthet och Guds barmhärtighet mot människosläktet. Ett uttryck för Guds långmodighet. Att han vill ingen människas fördärv. Han väntar att återinträda som domare till dess att du har hunnit omvända dig. Föraktar du Guds långmodighet? Noas utträde ur arken blev en lycklig början, tycker vi. Men det dröjde inte länge förrän Noah, gammal som han var, faller i en synd som visar att människans natur inte har förändrats. Han står i det 9:e kapitlets 19:e vers, 20:e vers. Var en åkerman och den första som planterade en vingård. Men när han drack av vinet blev han drucken och låg blottad i sitt tält. Dryckenskap är en talande yttring, tycker jag, av att människan idag inte råder över skapelsen. Hon råder inte ens över sig själv. En drucken människa är en tragisk påminnelse om att vi förlorat vår värdighet att råda över skapelsen. Du borde gråta varje gång du ser en drucken människa. Vinodling och vin var inget fel i för sig, men när Noah missbrukade produkten så ledde det till dryckenskap, och dryckenskap är synd. Dryckenskap är synd. Det är att falla ur och ifrån Guds mening med människan. Att hon skulle vandra där i vaksamhet och i bön till sin skapare, eftersom hon är hans representant som skulle råda över skapelsen. Vilken tragedi när hon ligger och sprattlar i sitt druckna tillstånd, oförmögen att ens ta hand om sig själv. Och den ena synden leder till den andra. Han fumlar med sina kläder och plötsligt ligger han där halvnaken i sitt tält. Djävulen har fått in en fot innanför dörren och han tänker sannoliken ta nästa steg också. Ham kommer in i tältet. Och Ham uttrycker ingen respekt eller anständighet när han ser sin far ligga där, utan nästan med tillfredsställelse skådar på den ömkliga synen och springer ut och nästan med förtjusning berättar för sina bröder vad fader Noah har fallit i. Kom från din segrabba. Men som tur är så har Sem och Jafet lite mer vett i huvudet och förstår att med respekt och anständighet möta denna tragiska situation. Och i sorgsen tystnad går de baklänges in i tältet för att överskyla sin far och lindra skammen av det som har inträffat. Det är tragiskt detta. Den första familj som stiger ur arken för att utgöra en ny begynnelse för människosläktet. Och när Noa vaknar upp och får sig relaterat vad som har hänt, så blir han möjligen vred, men det är lika som Gud tar hand om hans tunga. Och här i slutet av det nionde kapitlet, vilket vi måste sluta med idag, så uttalar Noa profetiska ord över sina söner som har att göra med Guds plan genom tidsåldrarna. Lyssna till det tragiska ordet igen. Förbannad var det han. Förbannad var det Kanan som var Hams avkomlingar. För det som han nu hade gjort skulle synden få uppbäras på ett sådant sätt att kananéerna skulle bli trälar åt semiterna och jafiterna. Det hände också när Josua på 1400-talet före Kristus tågade in i Kanans land och lade under sig, så blev just kananéerna semiternas tjänare och trälar. Men lyssna också till nästa ord. Välsignad var Herren Sems Gud. Sem hade kontakt med Gud. Sem tillbad tydligen Gud. Han stod i förbindelse med Gud. Han var den som skulle bära den utlovade säden vidare. Jafet får ingen förbannelse uttalad över sig han heller. Och för en välsignelse att han skulle utbreda sig mot öster och väster. Och vi tror att Jafet just är stamfadern till den indoeuropeiska rasen som sträcker sig ända bort ifrån Indien och in i Europa. Och i vår modern tid också över i Amerika förstås. Och i tionde kapitlet har vi mera detalj beskrivet för oss hur mänsklighetens tidiga historia utvecklades efter den första familjen här. Men detta löfte är av vikt. Vi förstår att det är Sem som ska bära den utlovade säden vidare. Och när tionde kapitlet Jesus, och vi tycker att det är en endast lång släkt registerhistoria och ingenting av värde att läsa, så är det fel. Hams släkt register Jesus, Jafets släkt register Jesus, men så också Sems. Och det är Sems släktregister som följs upp, inte Hams och Jafets, men Sems följs upp och in i det elfte kapitlet. För att slutligen handla vid gamla testamentets viktigaste personlighet, nämligen fader Abraham. Av Sems släkt kommer Gud att ta ut en individ och av honom göra en nation. Och till honom ge löftet: Abraham, i din säd skall alla släkter på jorden välsigna sig. Gud vare lov, löftena har inte gått om intet. Trots att människan kravlade där i sin syndiga natur, oförmögen att frälsa sig själv, Gud såg till att den utlovade säden bars vidare genom människohistorien. Och vi ska få tillfälle att återkomma till hur det förverkligades allt mer och allt mer. Guds plan genom tidsåldrarna kunde ingenting rubba, kan inte rubbas idag heller, fast vi bygger våra högmodiga babelstorn och menar att vi är oss tillräckliga i oss själva och inte skulle behöva någon Gud. Hela mänskligheten idag tycker jag är ett enda stort monument av vårt högmod och vår självtillräcklighet. Men mitt i allt sammans finns Guds suveränitet. Det finns en församling av vilken en del här idag är samlad som säger: nej Gud, det är du som har rätt. Det är du som har makt. Det är du som är på tronen. Trots att den värld vi lever i verkar vara i den ondes våld, så tillerkänner vi dig rätten att regera våra liv. Och då ska Gud också manifestera att han verkligen är konungen. Du har väl tagit emot honom. Du känner väl honom. Jesus är väl din. Du har väl upplevt att kvinnans säd har krossat ormens huvud. Du har väl blivit frigjord ifrån syndens makt. Idag erbjuds du försoningsmedlet. Jesu blod. Försoning för hela världens synd och skuld. Också för din. Amen.